här är novellen i P1 med en berättelse ur novellarkivet. Carla Sein läser Tygkassemannen av Paolo Nobis Sandén.
Jaså, ni vill höra om William? Jo, det kan ni väl få. Så länge jag får berätta det som en spökhistoria. I och med att han numera är död för mig. Nej men allvarligt, vi träffades på en fest. Han stod i köket. Jag kom in och letade öl. Vad är biran? Ropade jag och var inte beredd på att han skulle vara så vacker. Oj, sa jag. Hejsan, mitt namn är... Eller... Sigrid, heter jag. Vi började prata, men i och med hans vackerhet kunde jag inte koncentrera mig på saker han sa. Jag mest satt och stirrade på hans mun hela tiden. Nej men hej lilla munnen, tänkte jag. Sitter du och pratar? Vad trevligt. Han var skådespelare. Så mycket förstod jag. Tuff bransch, förklarade han. Speciellt för en som ser bra ut. Är det? Sa jag och badade runt i hans ögon. Ja, det är det, sa han. Därför folk vill ha skavanker. Vill de? Sa jag och gjorde 50 längder i hans irisar. Ja, det vill de. Som de sen likställer med patos. Och sen fortsatte munnen prata. Det gick några veckor. Vi blev ett par. Ett sånt man ser på loppisar som köper teakmöbler ihop och frågar om den andra vill ta något att dricka. Om kvällarna satt jag vid olika skärbrädor och toklog och bjöd över kompisar och toklog och fick sen ursäkta mig i dörren och viska saker som nej men jag vet, jag måste vara världens mest provocerande människa just nu. Sexet var bra. Det vill jag understryka. Vi låg nästan jämnt. Jag svingade mig runt på hans kropp som på ett exklusivt träningsredskap. Han låg och såg på. Fin du är, sa jag. Tack, sa han. Men allt var icke frid och fröjd. Till det var också här som tygkassemannen började göra entré. Jag märkte honom inte först själv. Jag var upptagen av att vara lycklig. Men jag hörde små kommentarer komma från William. Ale sa en bra grej om det där, sa han till exempel. Eller, ja det där har faktiskt Ale pratat om. Jaha, sa jag. Men sen efter ett tag sa jag också, eller vadå, vem är Ale? Min mentor, sa William. Din vad? Sa jag. Det visade sig att de hade träffat sin second hand butik. Ale hade kommit fram och visat några skivor för William. Som den här till exempel, hade han visat. Eller den här, sa William och visade en av skivorna för mig. Jo, sa jag. Ja, den ser speciell ut, men du när du säger mentor, vad menar du då? Ja, att han visar mig saker och att vi diskuterar grejer. Och sen såklart, så fort jag övar inför en roll, då går jag ju till Ale. Såklart, sa jag. Va? Sa William. Nej, nej, sa jag. Sen en kväll, då kom William hem och berättade att nu, om några minuter, då kommer Ale upp på middag. Han lät dörren stå öppen och började dra av sig skorna. Ale är på väg upp, förklarade han. Ale skulle bara ringa ett samtal. Han gick bort till kylen och själv gick över till fönstret. Där nere stod en man och tryckte en gammal mobil mot örat. Den andra handen greppade en tygkasse. Nej men hej lilla tygkassemannen, viskade jag. Står du där nere, alldeles själv? Ett par minuter senare kom han stånkandes upp för trapporna. Satan, flåsade han. Han var helt röd i ansiktet. Han hade väl rökt 500 cigaretter om dagen i 500 år. Tjenare, sa han och körde fram en näve. Ale, kompis till William, Tjenare, sa jag. Sigrid, käresta. Middagen blev rotfrukter på plåt. Ale smaskade runt och drack en hel flaska rött. Jaha du, Sigrid, sa han. Så vad gör du om dagarna då?
Jag jobbar, sa jag, i en klädbutik.
Jaha du. Han kliade runt med tungan mellan tänderna. Jo, sånt har man ju gjort. Kneg och skit.
Sen vände han sig till William. Du, jag tänkte om vi skulle gå på bio också. Tydligen ska de visa något bra tyskt nu på spegeln.
Ja, tyskt, sa William. Jag älskar tyskt.
Tyst, sa jag. Fast inte så det hördes. Här kommer en kort beskrivning av den klassiska tygkassemannen. Han är, låt oss säga, 55 år. Han bär jeansjacka, föråldrad mobil, tygkasse. Han går ofta på bio och sitter då längst fram och hyschar folk och säger shh, 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 tyskt, det är tyskt, tyskt. Ett klassiskt tygkassemannen skämt.
Vilket är det smutsigaste stället i en lägenhet?
Nej, jag vet inte. Kanske
städskåpet.
Varför kan du inte bara vara glad för när vi ska träffa Ale? Sa William åt mig en kväll. Men det är jag väl, sa jag. Gick jag inte på den där tyska filmen? Satt jag inte där medan folk dog hela tiden? Men satt, det är väl inte samma. Ja, men vad skulle jag ha gjort då? Typ ställt mig upp och fått stånd som han killen på raden framför. Men alltså gud, Sigrid, ibland.
Ja, ibland vad?
Nej, men ibland bara.
Ja, ibland vad?
Ja, ibland. Sen efter det visste ingen av oss vad vi skulle säga. Men våra ögon beslöt att jag skulle sova på soffan. Men sen fick jag nog och la mig bredvid honom. Din jävla drama queen, mumlade jag i hans nacke. Vilket är mitt jobb, mumlade han tillbaka utan att vända sig om. En morgon när jag satt i köket, då kom William in och såg mycket allvarlig ut. Nu kommer den, tänkte jag. Nu kommer den stora dumpen. På senaste tiden hade han inte fått några roller. Han hade inte ens fått komma in och provspela för några. Och det hade väl tagit ut sin rätt. Jag har tänkt, sa han. Nu kommer den, tänkte jag. Och jag har pratat med Ale. Nu kommer något annat, tänkte jag. Han tycker att jag borde använda den här tiden åt att experimentera lite. Nu kommer den, tänkte jag igen. Därför experimentera måste väl betyda ligga runt på tygkassiska. Med mitt uttryck, fortsatte William. Och nu bestämde jag mig för att bara vara tyst i tanken. William däremot, han började prata mer och mer. Han satte igång och går runt i hela köket och drar handen genom håret. Han drog handen genom håret som det var going out of style. Jag kan inte bara sitta här, ropade han. Hand genom håret. Jag kan inte bara vänta på att folk ska ge mig en massa roller. Hand genom håret. Vet du hur tungt det är att bara kasta sig ut på det här sättet? Hand genom håret, vilket härifrån kommer förkortas som HGH. Utan att en jävel bryr sig. Nej, sa jag. Nej, det måste vara svårt.
Svårt? Du, det är...
HGH.
Det är förminskande, är vad det är.
Ja, sa jag. Jo, men jag förstår.
Nej, det gör du inte.
HGH, HGH.
Därför du jobbar i butik och behöver inte ta den sortens risker. Den enda som förstår är den som faktiskt gjort det själv. Ja, och sen Ale såklart.
Jag förstår, sa jag och bet mig i läppen.
Men Ale säger att jag inte ska vänta någon mer. Han säger, du har en röst, William. Sluta vänta på deras jäkla tillåtelse.
Han sjönk ner på en stol och suckade. HGH, HGH.
För jag menar är att jag måste få lov att uttrycka mig på något himla vänster. Och då har vi bestämt att, eller jag, Ale tyckte i alla fall det, att jag borde skriva.
Han tittade upp mot mig. nästan vädjande såg det ut som. Som hans vackra bruna ögon sa: och säger du något mer nu, Sigrid, än enbart okej, William, skriv. Då kommer jag kasta ut mig själv genom fönstret. Så jag sa: okej, William, skriv. Exakt vad han skulle skriva, det hade Ale inte berättat. Själv hade jag antagit att det skulle vara ett filmmanus eller kanske ett teatermanus. Eller i alla fall en snidig monolog. Vi tror det blir kortare berättelser, sa William, skönlitterära. Därför Ale misstänker att det är det jag är bäst på. Okej, sa jag och gick och jobbade ett dubbelskift. När jag kom hem satt William i soffan med en gigantisk bok i knät. Ryssarna, förklarade han. Jag kom fram till att jag borde läsa dem först innan jag började skriva. Aha, sa jag. Just nu är jag på Google. Därför det är där allting börjar. Efter det började vad jag kallar för Williams ryska period. Han började klä sig i en gammal överrock och odla pipskägg och gå ut på långa promenader. En dag hittade jag en berättelse han skrev på. Eller i alla fall ett utkast till den. Den låg på nattduksbordet, bredvid en nyinköpt bild av Uralbergen. Historien kommer troligtvis utspela sig i Sankt Petersburg. Sannolikt under 1800-talets andra hälft. Troligtvis kommer den kretsa kring en fattig student som får ärva en byrå. Nu du, nu ska du få höra, ropade William en kväll när han kom hem. Han hade skaffat sig ett par runda glasögon vid det här laget och envisades med att ha den där tunna, dragiga rocken, så han var jämt hes och hostig. Nu du, rosslade han och satte sig i soffan. Själv låg jag där och tog igen mig efter en inventering. Nu du, här kommer nyheter. Låt dem komma, sa jag, som börjat tröttna på att allt ska ha en himla inledning hela tiden. Det var som varje sak han sa var ett långväga telegram från Smolensk. Ale har bjudit ut oss på landet, ropade han. Landet, sa jag. Vilket land? Hans brorsas sommarställe. Nu till helgen blir det, eller ja, imorgon blir det ju. Imorgon, sa jag och satte mig upp. Vadå, vill du inte det? Jo visst, eller jag vill... Eller vadå, vilka ska vara där? Ja, du, jag och Ale. Jag, Ale och ryss William, tänkte jag. Ute i ett hus på landet. Skulle jag vara helt ärlig hade en liten tanke börjat smyga sig på nu på sistone. Vill du verkligen det här? Frågade den mig. Eller har du blivit van? Nu när jag låg där och såg hur William knäppte upp sin rock och drog handen under en snörvlig näsa, då drog frågan förbi som en parad på Röda torget. Vill du verkligen detta? Ropsjöng soldatkören. Är detta verkligen vad du vill? Huset tillhörde som sagt Ales brorsa. Det fanns 3 sovrum på övervåningen, kök och vardagsrum där nere. Och så en inglasad veranda som vette mot trädgården. Ställde man sig på takknocken kunde man nästan se havet. Oh boy, sa William när han såg alltihopa. Här kan man skriva, du. Ja visst, sa Ale. Och sen började William hosta. Och Ale fick dunka honom i ryggen. Buss, tänkte jag. Ge mig en buss, eller tåg, eller flyg. Efter det började det regna. Vi gick och la våra grejer på rummet. Nästa dag lånade jag en cykel och cyklade ut i havet. Vinden blåste från alla håll. Det var regn i luften. Den där ön där, frågade en man som gick förbi mig på stranden. Är det någon man bör känna till? Han blängde mörkt utan att sakta in eller titta mot ön. Jag undrade bara om den där ön där, ropade jag efter honom. Vad den heter? Ja. Hörde jag honom muttra och sen grep vinden orden. Hemma igen satt William på verandan. Jag hade trott att han skulle sitta där och skriva, men det gjorde han inte. Han satt och skrattade, och inte bara med Ale, utan också med en annan man som plötsligt dykt upp. Det här är Larsa, förklarade Ale. Vi är gamla polare. Hej, sa jag. Du, William, kan vi prata lite? Föredragsvis på övervåningen. Ja, men vänta lite, sa William. Vi har ju besök här. Hej, sa Larsa. Jag heter Lars, jag bor i närheten. Ja, hej du, sa jag. Men alltså, William, jag skulle verkligen behöva prata.
Jag tänkte sätta på kaffe, sa Ale och reste sig.
Ska du ha en kopp, Sigrid?
Jag tar gärna te, sa William.
William, på allvar, kan du bara...
Men herregud, vad är det? Vi sitter ju här och ska fika.
Ale försvann ut i köket. Själv sjönk han ner i en korgstol och suckade.
Jag bor i närheten, sa Larsa för andra gången.
Sen kom Ale tillbaka.
Ah, så där, nu ska ni få se på kaffe och te, sa William.
Ja, visst fan. Ale snurrade runt och försvann tillbaka ut i köket.
Nej men alltså, vad är det här? Ropade jag. Alltså allvarligt, vad är det vi håller på med?
Vad? Sa William.
Ja men det här! Kaffe? Te?
Alltså där ja, sa Ale och kom tillbaka igen.
Ja, jag bor i...
började Larsa. Men då fick jag nog. Jag reste mig upp och skyndade mot trappan.
Ja, inget kaffe för mig, tack,
ropade jag över axeln.
Och sen dessutom, jag tror inte att jag är med i den här scenen.
Resten av eftermiddagen spenderade jag på rummet. Jag hade läst att det gick en buss om 2 timmar. Och medan jag väntade skrev jag en historia åt William på mobilen. Förhoppningsvis skulle jag där, via det enda språk han numera verkade förstå, kunna förklara vad som var på väg att hända mellan oss. Okej, gubbs, sa jag när jag kom ner igen med min väska. Här ser ni en som lämnar.
Gubbs,
sa William. Jag kommer även skicka en liten text här, fortsatte jag och visade upp mobilen. Så, nu ska du ha den.
Yes, det var allt för mig som sagt.
Jag höjde handen i avsked och sen skyndade jag till dörren och drog på mig skorna.
Vad är det som händer?
Sa William. Läs bara mejlet, sa jag och öppnade och slank ut. Efter det här hände inte särskilt mycket mer. Eller inget spektakulärt i varje fall. Kan väl ha varit att någon stod i dörren och skrek efter mig. Jag minns inte riktigt. Men jag antar att sen kom väl bussen och jag åkte vidare i livet helt enkelt. Hur som helst tänker jag att jag avslutar med själva berättelsen jag skrev. Därför den säger allt som jag ändå vill ha sagt. Budet heter den. Och är starkt influerad av de historier jag skrev som tonåring. Hon kände ju mer, tänker jag. Tonårs Sigrid. Den är även starkt inspirerad av diverse ryska författare och kretsar kring en yngling i 1800-talet Sankt Petersburg som får ärva en byrå. En dag när den unge studenten Viktor Bardzhirakov satt på sitt vindsrum, då hörde han en knackning på dörren. Vem där? Frågade han och blåste på sina stelfrusna fingrar. Till det var vinter och han hade icke råd med ved.
Viktor Bardzhirakov, din odåga!
Ropade hans elaka hyresvärdinna genom nyckelhålet.
Du har fått en gammal byrå levererad. Kom genast ner och bär upp den.
Viktor Bardzhirakov skyndade lydigt ner för trapporna, men han kunde icke förstå varför någon skulle sända honom en byrå, till hans föräldrar och samtliga syskon vore avlidna.
Se,
sa hyresvärdinnan, som stod och väntade vid den öppna porten. Hon pekade ut mot gårdsplanen och mycket riktigt, där stod en mycket gammal chiffonjé. Efter att ha konkat upp byrån på kammaren satte Viktor Bardzhirakov igång att utforska möbeln ytterligare. Han drog ut lådorna och genomsökte dem, vred och vände på dem i sina frostbitna händer. Men ack, den mystiska gåvan förblev stum. När det gått 2 dagar och fortfarande ingen avsändare gett sig till känna beslöt han att antingen så hade han råkat ut för en beklaglig hopblandning av adresser. Eller så var allting ett illvilligt skämt. Ty vad kunde han göra med en byrå? Han som knappt hade kläder att täcka sig mot kylan med. Här, Viktor Bardziejakov, tycktes någon gapskratta åt honom. Lägg dina lusätna paltor i den här. Han kände hur ilskan steg inom honom. Han började vanka runt i rummet och dra handen genom håret. Vänta ni bara, ropade han. Och sen satte han igång att riva ut alla lådorna igen för att sen sparka sönder dem. När han var färdig gjorde han detsamma med chassit och skopade upp en famnfull trä och gick över till kaminen. Då hörde han en bankning på dörren. Viktor Bardziejakov! Nu såg han hur dörren öppnades och en åldrad man uppenbarade sig på tröskeln. Han var klädd i en noppig rock. I ena handen höll han en liten säck.
Nej, Viktor Bardziejakov! Vad har ni tagit er till?
Ropade mannen när han fick syn på den sönderslagna byrån.
Vem är ni? Sa Viktor Bardziejakov. Vad fan händer? Gud!
Ropade mannen och sjönk ner på knä på tröskeln. Viktor Bardziejakov kände hur en hemsk ängslan började sippra in under huden på honom.
Jag är en gammal vän till er far,
fortsatte mannen.
Och på hans dödsbädd svor jag honom att jag skulle lämna denna byrå åt er. Jag och er far var i det militära tillsammans. Vi var stationerade i Smolensk, fortsatte mannen och tog sig mödosamt upp på fötter. Och en sen kväll vid floden Dnepr räddade vi en högt uppsatt officer från att drunkna. Han var kraftigt berusad och det var oklart om han drabbats av den drucknes melankoli eller endast, som han själv bedyrade oss, råkat ut för en ödesdiger snavning. Hur som helst, för att säkerställa min och er fars tystnad gavs vi denna byrå, vilken officeren avslöjade kom från självaste hovet och hade givits honom efter en rad storartade hjältedåd under Napoleonkrigen. Denna möbel ni nyss slagit sönder, Viktor Nikolajevich, kommer alltså direkt från tsaren och var värderad till en stor summa pengar. Jag vann den av er far i ett partikort dagarna efter drunkningsavvärjandet. Men då jag inte fått några barn själv och snart ska vandra samma väg som honom, svor jag att överlämna den åt er. Denna byrå hade kunnat skänka er mycket glädje, Viktor Nikolajevich. Och jag förbannar den limmel till kurir som utelämnat mitt förklarande följebrev. Som ni ser är jag sjuklig, fortsatte han. Och orkar knappt tala upp denna säck potatis jag varit och köpt på torget. Men då jag inte fått något svar från er gällande min gåva, vare sig i förrgår eller igår, anade jag till sist oråd och begav mig hit. Därför får ni nu detta sorgsamma bud från mig. Ni har just gått miste om något stort, Viktor Bardziejakov. Ni har just förlorat något dyrbart som hade kunnat giva er stor lycka.
Du hörde Carla Zein läsa novellen Tygkassemannen av Paolo Nobis Sandén. Fler specialskrivna berättelser hittar du i appen Sveriges Radio. Och om du hjärtmarkerar avsnittet där och aktiverar pushnotiser så får du veta när nya berättelser finns att lyssna till.